är center hockeyns svåraste position? Det är en av frågorna ni idag ska få svar på när jag tittar över bordet. Ser en gäst som har dubbletter i guld i både SM, VM och OS. Och säger välkommen till VF Hockey till Jörgen Jönsson.
Hej, tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Jättebra,
ja. Spännande. Vi drar igång med profilrutan direkt så lyssnarna får koll på dig. Namn?
Ja, Jörgen Jönsson.
Ålder?
46 år.
Familj?
Fru och två snart vuxna barn.
Mm, vad är de i ålder nu?
2017,
ja. Jag fick ju intervjua din äldsta dotter här. Hon förra vintern när hon presenterade som nyförvärv i Kubik. Då, jag satt och slog ihop ett och ett när det var hon kom från Råtorp och Moa och Jönsson och allting, men det var kanske inte det roligaste hon visste.
Nej, nej, hon är den yngsta och hon vill gärna vara Moa, vill hon gärna vara, såklart. Det är bra.
Men spelar andra också fotboll?
Ja,
jag precis. Tyckte mig se någon skytteliga, men hon spelar i Råtorp eller?
Hon spelar i Råtorp, ja. Exakt.
Du bor, är det kvar där på den sidan älven?
Yes, borta på Älvåker.
Yrke?
Osäkert, spännande, mitt emellan, letar något nytt.
Egen främsta hockeymerit?
Ja, svårt att ta ut en, jag har fått vinna så mycket. Men,
det är få förunnat att få sitta och fundera på det sättet, ja, på frågan.
Visst, det är lyxigt. Och så blir det väldigt så här, vunnit en, vunnit flera. Men, ja, men det är väl spännande och kul att kunna säga att man har flest landskamper av alla i svensk hockey genom alla tider, såklart. Så 285 stycken.
Det är väldigt många.
Ja, det är väldigt många. Det är inte någon som är i närheten. Och så som hockeyn är idag och hur landslaget ter sig, så lär det ju aldrig slås den närmaste tiden i alla fall.
Vad är Joel Lundqvist uppe på? Har du koll?
Nej, jag vet inte. 150 kanske.
Långt ifrån ändå. Och då är han ändå en som har varit här på den här sidan väldigt länge liksom, och kört på mycket VM och så.
Ja, precis. Men ja, nej, som sagt, han är ju en ikon i Tre Kronor idag. Så att tiden förändras.
Säger så här då, vilket rekord är svårast att slå? Det eller Håkan Loobs poängrekord i SHL?
Ja, men vi har väl haft någon som har varit snuddat vid Håkan där lite grann. Det är ju inte någon som är ens nära 200 liksom. Så att jag tror väl att mitt kommer väl att stå sig längre. Men ja, Håkan är inte lätt att slå heller. 76 poäng, det är tufft.
Och alltså, det är från 36 eller 38 matcher också.
Ja, till och med det. Om man ska räkna snittet, så är det, då är det omöjligt. Det är ingen som kommer att slå det i så fall.
Nej.
Man behöver ju 55 matcher, eller 52 matcher idag. Så är det.
Du, fall vi säger så här. Du ska få en antingen eller. Tvåa för diving eller självmål i en match som ni troligtvis kommer vinna ändå.
Det var ju enkelt. Inte självmål. Jag tar tvåa för dig.
Två för dig. Ja. Det irriterar dig?
Ja. Inte så jättemycket ibland, men ibland allt. Nej, men alltså, jag tycker kanske uppenbart falska människor är väl superirriterande, tycker jag.
Det glädjer dig?
Ja, när jag försöker påminna sig själv om att det är kul och må bra och att familjen är frisk och sådär, så att det, och sen så blir jag glad över människor som liksom gläds med sin framgång eller sin succé i sitt nya jobb eller något liknande. Jag blir glad åt andra människor.
Du, handen på hjärtat, vad är det fulaste, medvetet eller omedvetet, som du har gjort på en hockeyrink?
Så himla mycket att välja på.
Är det så?
Och mycket medvetet. Ja, men jag var brutalt... Jag gjorde mycket för att vinna. Nej, men jag har väl både slagit ner och fällt människor bakifrån flera gånger för att inte liksom, det ska riskera att bli mål och sådär. Så att ja, det räcker väl med det.
Hur känner du kring det i efterhand? Är det någonting där du rättfärdigar beteendet genom att du var idrottsman, det handlar om att vinna trots allt på elitnivå? Eller finns det någon liten ånger där du har dåligt samvete i något av fallen?
Nej, men jag har inte dåligt samvete i något av fallen. Jag har inte medvetet skadat någon. Mig vetligt har jag inte ens fått skuld till någon skada som har blivit bestående. Olyckor händer, att man krockar och sådär. Men de här situationerna som jag pratar om, det är ju mer en, liksom en, ja, men en brutal slashing rakt över vaderna som gör att de inte kan åka vidare. Men det går över och de spelar vidare. Liksom. Ja, för mig på något sätt så rättfärdiga det. Jag fick mitt straff. Man blir utvisad. Men det blev inte mål.
Har du någon lång avstängning i karriären? Hade du det?
Min längsta avstängning var som ung. 17-18 var jag.
Oj.
Ja, en månad, 30 dagar. Det är ganska mycket som junior i
vad hade du gjort? Det måste ju vara lite under juniorhockey eller hade du kommit upp?
Domaren tyckte att jag försökte stampa på en killes ben med skenan. Jag körde på honom med flit med skridskon, men skenan var i sen. Så att, och det var en medveten handling. Alltså jag körde på honom, men jag visste att det här kommer han inte att bli skuren av. Liksom.
Nej, just det. Nej. Mm.
Men domaren tyckte att så där får man inte göra. Och, ja.
Det finns vissa gränser man inte korsar.
Absolut, det tycker jag.
Och just kanske skenorna är en sån alla vet var extremt vassa och farliga vapen de kan vara.
Vi har ju ett nytt fall, står väl om det i tidningen idag, killen i Munkfors där som av en ren olycka fick pulsådern i handleden avskuren och fortfarande stora problem. Så att, de är ju väldigt farliga.
Du, hur ser ett riktigt vackert hockeymål ut enligt Jörgen Jönsson?
Ja, men det är väl det målet som bryter mönstret. Alldeles oavsett om det är en kille som tar pucken och dribblar av tre eller det är pucken som passas fram och tillbaka, kors och tvärs och tom målbur. Båda de är precis lika snygga. Men det är väl det här, bryta mönster, göra det oväntade, överraska motståndaren. Alla de är snygga. Alldeles oavsett var pucken hamnar i målet. Det behöver inte vara krysset.
Du går mer igång på det som leder fram till målet än själva avslutet.
Absolut, det gör jag.
Vem har varit den största influensen i din hockeykarriär? Finns det någon?
Ja, det är ju länge sedan nu eftersom man är 46 år. nej, men det fanns väl några stycken som man ändå försökte snappa upp. Mats Näslund var en, han spelade i Montreal på den tiden när jag var ung. Otroligt liksom spelskicklig. Jag har aldrig egentligen varit någon, jag har inte varit någon buffel. Man behövs spela fysiskt ibland, men det är inte det jag kan bäst. Micke Hjelm, Modo, landslaget och sedan mina Rögle tillsammans med mig. Det var en sån kille, jag tittade på allt han gjorde och allt han vände han höger i den situationen eller vände han vänster. Och, ja, men en sån så att där, sånt man snappar upp. Jag har mycket snappat upp genom att titta på andra. Lära sig mycket genom att se hur de löser situationen.
Precis. Till sist, ständiga frågan som alla gäster får. Skriver du på min namninsamling att ett lag vid en missad straff i hockey borde få spela 2 minuter powerplay?
Ja, det kan jag. Det var en kul grej.
Jag har, när jag har pratat om det tidigare, så har det här plockat från innebandyn, så har de kört. De har ändrat till i år. Jag är sjukt irriterad. Det var ju den enda vettiga regeln innebandyn hade. Av många konstiga regler. Men ja, härligt. Då har vi dig med på tåget också i alla fall.
Det har du. Och sen så skulle jag gärna ta bort straffarna efter sadden-förlängningen.
Ja, okej. Okay. Ja. Du gillar dem inte?
Jag tycker att de på något sätt blir ytterligare en utväg för ett lag som spelar defensivt att ändå vinna. Liksom man kan spela 5 minuter 3-mot-3 och bara spela försvarsspel och så ska man ändå få chansen att få en extra poäng.
Du hade hellre sett typ, för det är väl en som har pratat lite då, typ 10 minuter 3-mot-3. Att skulle man lägga till 5 minuter till så ökar ju sannolikheten att då blir det mål någonstans. Någon
självklart, gång. Men jag tycker 5 minuter 3-mot-3, det är laget som vill ha en poäng mer.
Ja, just det.
Kör, ös på. Skiter du i ösa på och du bara spelar försvarsspel så är du inte förtjänt av en extra poäng någonstans. Så då tycker jag att då kan matchen sluta där.
Men mitt lilla case handlar ju dels om att jag tycker att skillnaden mellan straff och powerplay är för liten. Ja. I sett till procentuellt sett hur mycket utdelar man på det. Sen att hockeyn ska ha mer mål kan väl väldigt få tycka är fel. Och jag tror även att de straffarna som skulle slås oftare skulle bli mål på, för skytten kommer fram med ett annat utgångsläge än att känna att det här får jag inte bränna, än att bränna jag det här så får vi ändå ett powerplay.
Så kan det vara, absolut. Jag skriver på. Jag tycker det är bra.
Du, som sagt, vi pratade om det. Du är mitt emellan jobb. Du inledde ju din tränarkarriär för 4 år sedan, eller hur?
Ja.
Fast fall, det beror på om man ser det. Du hade ju varit i Färjestad, men... huvudtränarkarriären då?
Ja, precis. Men vid det laget har jag redan vunnit SM-guld som
assisterande
tränare. Så att, 2011 med Tommy Samuelsson.
Men vi kan säga att du tog ett litet nytag kring tränarkarriären. Då absolut. Började i Färjestads U15-lag var det va? Sen 1 år, Forshaga i Division 1 som huvudtränare. Och följt av 2 år i Växjö som assisterande tränare till Sam Hallam med ett SM-guld där i våras. Men nu sitter du här utan klubb och vi ser slutet på november. Du får berätta lite, vad är det som gör att läget är så?
Ja, men det är väl flera aspekter. En stor aspekt är att familjesituationen gör att vi inte kan flytta hur som helst just nu. Jag tycker att det är viktigt att man sköter skolan och får rätt förutsättningar att lösa skolan, och det vill vi ge vår yngsta dotter i det här fallet då. Mm. Det betyder att vi föräldrar inte ska flytta från våra barn. Det är naturens gång att barnen flyttar från föräldrarna, och så får det bli.
Det var det en huvudanledning att vända hem liksom.
Absolut, precis. För jag satt själv i Växjö och frun sitter här i Karlstad, och ja, men det är ju inget roligt förhållande.
Nej.
Skitroligt många dagar på jobbet så att säga, och inspirerande och kul att jobba med hockey givetvis. Fortfarande älskar sporten. Men att sitta själv så där, nej, det var inget för mig.
Nej, vad gjorde du liksom? För det måste ha blivit sjukt mycket egen tid där nere.
Jag gjorde ju ingenting. Jag tror att jag blev 15 eller 17 igen och
kolla
tv-serier och spela tv-spel, vilket jag tycker, fast jag 46, tycker det är kul, men det är inte särskilt stimulerande i längden att spela tv-spel dag ut och dag in. Liksom. Så att, nej, det var ett understimulans, mycket så. Så det är en anledning till att jag flyttar hem. Sen när man då flyttar hem tillbaka till Karlstad så finns det inte hur mycket jobb som helst.
Nej.
Så är det, och speciellt när man ganska sent annonserar att man inte ska vara kvar. Så då,
tog du beslutet sent eller kom det bara ut sent?
Nej, vi tog det rätt så tidigt. Men jag var okej med att hålla det lite sådär under radarn för er i media. Och på det sättet så jag är ingen agent riktigt. Och då sprids ju inte ordet att man kommer att bli ledig.
Nej.
Och jag gjorde det med flit också. Så att nu idag sitter jag här och jag tittar på hockey och följer hockeyn jättemycket och har åsikter om hockeyn. Men jag letar också aktivt efter ett jobb utanför hockeyn. Så får vi se var vi landar någonstans. Det är sjukt mycket energi som är kvar och som behöver vara ut. Och därför blir jag irriterad på allt, som jag sa i inledningen på sändningen. Och ibland inte irriterad på något.
Nej.
Så att humöret och känslorna pendlar ganska mycket just nu.
Men hur är det med radiosporten? Hur är dealen där? Vad har du där?
Ja, men jag kör där också lite grann.
Men det är klart, det är inget heltidsjobb.
Nej, absolut inte. Det är ju en kväll här och där. Liksom. Det går inte att jobba på det sättet. Och, man kan inte flänga runt. Jag vill inte flänga runt varje kväll. Det är kul och stimulerande.
Du kan ju inte flytta hem för familjens skull och sen aldrig vara hemma.
Nej, men så är det ju. Precis. Nej, och det låter som att det är familjen bara. De klarar sig utan mig.
Ja.
De två åren var fenomenala för familjen också. Mm. Liksom i att, ja, men de bondar ju och sådär. Men det är jag som inte klarar mig utan dem.
Det är så, ja. Det är väl härligt.
Ja, men jättebra.
Det är väl så det ska vara.
Ja, men man gifter sig av en anledning.
Många år är det?
Herregud, det är ju 22 år när vi är gifta. Så att då vill man ju spendera tid, eller jag vill spendera tid med henne också.
Ja, exakt. Men vad tänker du då? Alltså som sagt, det låter som att du är öppen för det mesta.
Det är jag. Det är jag. Jag letar aktivast efter jobb utanför hockeyn.
För att det är lättast att få det, just med tanke på att det är här du vill bo.
Ja, men vi sitter i november och så inser jag att det är rätt så svårt att veta vad man vill göra också.
Ja.
Men då vet man att man får stanna kvar någonstans i alla fall. Hockey innebär alltid för eller senare en flytt. Om inte man jobbar i någon slags hemstad. Men det finns ju igen nära exempel här. En väldigt duktig juniortränare som varit i Färjestad BK jättelänge. Helt plötsligt så tränar han ju Bofors eller BIK Karlskoga. Så att, alltså man, till sist behöver man nog byta klubb. Och då, det är inte säkert att man behöver byta jobb om man väljer ett annat jobb.
Nej, men exakt. Hur känner du kring på längre sikt då? Alltså döttrarna kommer flytta hemifrån. Jag får berätta det här för dig.
Jag vet att det är så. Det är det som är kul. Jag tar fram emot den dagen faktiskt när de är flygfärdiga.
Ja.
Och det längtar man ju till. Som förälder så vill man ju att de ska stå på egna ben. Det vore jättehärligt.
Är ni flyttbara? Ni två då för en hockeykarriär och satsa på det, på tränarkarriär ska jag säga.
Så kan det bli. Men det beror ju helt och hållet på vad som händer nu då. Närmsta tiden. Får man ett jobb som man trivs med så finns det ingen anledning att göra något annat heller.
Nej.
Så att, ja, jag har verkligen inte låst mig för någonting. Utan det är öppet allting egentligen.
Mm. Planka pappret.
Ja, jag ska känna mig för. Jag jobbade på en sportbutik i Karlskoga. Ska göra det nu 2 dagar i veckan framöver, ja, här och sådär. Så att får vi känna hur det känns. Och, ja, men det är kul. Mm. Kul att känna sig behövd. Det inser man att hur fina meriter man än har så behöver man känna sig behövd och saknad.
Exakt. Mm. Du sa att du följer hockey noga. Mm. Eller ja, rejält. På vilket sätt?
Ja, men några matcher live i Löfbergs Arena. 5-6 så här långt med Radiosporten live ytterligare. Nästan varje omgång på tvn. Tråkig match, byt.
Okay.
Ja, så att, jag försöker välja ut det bästa. Ja.
Vilka lag brukar du landa på?
Ja, men det är ju Färjestad, Växjö, Rögle, Malmö. Ja, det är väl de 4 för att man har kanske mest känslor där. Sådär.
Känslor för Malmö?
Ja, men det är ju ändå, jag känner Jesper Mattsson, ja, väldigt bra.
Precis.
Och med hela hans sista år här som har varit förskräckligt så känner jag starkt för han och att det ska gå bra och sådär.
Det var väldigt fint. Var du i Karlstad då?
I Karlstad.
När Malmö var här.
Ja.
Och han stod med i båset, det son. Och de lyfte Elliot fram det på jumbotronen och hälsade välkommen. Ja. Det var läckert faktiskt.
Det var kul och bra för Elliot. Det var jätteroligt att han fick uppleva något sånt positivt.
Ja, men precis. Du, åren i Växjö. Hur var de?
Bra. Givande, utvecklande. Stimulerande. Det var jättebra allting.
För när jag vet, vi pratade när du var i Forshaga då, så pratade de om att om du skulle ta ett steg uppåt, att du gärna ville hamna som assisterande någonstans, att kanske lära dig av någon ett par år på det sättet.
Jo, men precis. Jag har varit assisterande tränare i SHL i 4 år nu. Nästan, ja, 4,5 om man räknar in några år i Färjestad. Men det är nyttigt, tror jag. Det är skillnad. Det är rätt så behagligt jobb att vara assisterande tränare. Man behöver nästan aldrig stå i stormen. Nej, men det blir lite så. Det är huvudtränarens och kanske sportchefens uppdrag att göra det. Sen är det en del klubbar som alternerar kring presskonferenser och alternerar vilka som frontar pressen och sådär. I Växjö så valde ju Sam och ha all koll på det. Han gjorde alla intervjuer och allting. Och mycket tror jag vi diskuterade aldrig. Det var så han ville ha det. Men jag tror att det var för att han liksom ville ha en linje där han visste vad som var sagt och inte behövde stå till svars för någon annan som hade sagt något och sådär. Så att det var hans sätt att göra det. Vilket gjorde att man kunde jobba på ganska bra i skymundan liksom och sådär.
Var du mest stolt över under de åren av ditt arbete som du känner du bidrog med?
Ja, men alltså mitt ansvar var ju stötta forwards, ha idéer kring det offensiva spelet, fullt ut lösa powerplay, vilka som spelar, hur man spelar, 6-5 spelet och sådär. Vilket jag gjorde jättebra. Jag hade fantastiska spelare att välja på, givetvis.
Det var sjukt bra lag ni hade förra i våras där.
Elias Pettersson.
Ja, exakt.
Som man gärna ville ha där toppen på cirkeln och visste att om pucken bara kom dit någon gång så var det så ganska stora. Men det gäller ju för dit pucken och det gäller ju att lura motståndarna också att göra något annat. Och det var ju några matcher faktiskt i vintras där de punktmarkerade Elias Pettersson så det blev 4-3 övrigt då. Så att då gäller det en plan för det och det tyckte jag vi löste alldeles utomordentligt liksom genom scouting och förberedelser. Så att det är jag väl stolt över. Sen är jag stolt över att ha fått vara nära Elias och nära ett sånt framgångsrikt lag. För vi var ju väldigt, väldigt bra i allt egentligen vi gjorde. Och det började tidigt på hösten och fortsatte sen ännu mer på våren. Så att det var ett sjukt kul sista.
Vi måste bara plocka upp Elias Pettersson lite där med tanke på den hösten han har gjort borta i Nordamerika.
Ja, precis. Men
nu är det tidigt och mycket kan hända, men han har ju inlett vansinnigt bra där borta. Hur kommer du ihåg när ni fick honom till er förra sommaren där 2017 blir det väl? Till Växjö. Hur bra koll hade du på honom innan det?
Nej, men inte mycket. Det har stått mycket om att han var lovande och spelade bra i Timrå och var betydelsefull för dem och sådär. Vi hade haft hans storebror Emil i Växjö. när han kom så var det lite komiskt nästan. Han skulle lägga straff på, första gången såg han åka skridskor, skulle han lägga straff på skills competition. Mm. Och alltså på riktigt, det såg ut som att han inte kunde åka. Och sen så visade sig att det var typ så han åkte. Jag bara, hur fan ska det här gå? Liksom, hur fan kan han? Men sen så blev det ju spel och lir och då behövde han inte åka så mycket bättre.
Nej.
Därför att han hade skallen för det och sådär. Så att det tog lite tid för han att komma igång.
Mm.
Omställning såklart. Men sen när han väl hade kommit på hur han skulle spela och hantera motståndare så var han ju exceptionellt bra, måste jag säga, i många matcher.
Det har ju pratats en del om honom med han är ganska smal, inte liksom världens biffigaste kille. Nej. Han är ju ung också, så att, sånt kommer ju givetvis med åren med muskler, men och du säger i speciell skridskoåkning i alla fall, vad är det som gör honom så bra då?
Ja, men det är ju huvudet. Känslan för spelet, tycker jag. Han ser och vet ganska mycket vad som kommer att hända. Och han vågar ju göra det också.
Mm.
Han vågar lämna en position för han ser att pucken kommer inte att hamna här i alla fall.
Mm.
Jag ställer mig någon annanstans eller jag bryter passningen där för att ja, det är det som är, jag tror att väldigt många kan se det och veta att det här kommer att hända, men väldigt få också ser det och vågar göra det. Du riskerar ju alltid att få skäll eller liksom stå med skammen att det var ditt fel att det blev mål bakåt till exempel för att du var inte i position.
Mm.
Han har en väldigt bra förmåga i det spelet att ta initiativ och likadant då när han har pucken så är han ju, ja, men han ser vad som kommer att hända. Där är han exceptionellt en av de bästa jag sett. Han är väldigt säker i att flytta med höger så kommer allt där bakom att hända och då lägger pucken till vänster till exempel.
Ja, okej. Mm. Häftigt.
Ja, jättehäftigt. Det är superkul att se. Mm. Jag hoppas han får vara hel och frisk och sakta men säkert bygga upp sin unga, smala, späda kropp utan att bli en biff. För det tror jag inte passar honom i alla fall.
Nej.
Han behöver inte ge sig in i att vara en fysisk spelare någon gång. Han behöver inte bli Foppa.
Nej.
Som körde runt och tacklade på allt när han var förbannad.
Bröderna Sedin hade inte 100 tacklingar på hela NHL-karriären tillsammans.
Precis, exakt. Jag hoppas han blir mer mot det hållet. Det tror jag att han blir också. Och då kommer han att vara, tror jag, en grym spelare i Nordamerika.
Mm. Du, vi gick på varandra i lördags i Löfbergs Arena på läktaren där. Jag kommer att tänka på en sak. Då var det ju Färjestad Växjö.
Mm.
Och det var ju Rögle du fostrades. Mm. Du spelade nästan hela karriären i Färjestad och så nu den senaste banden till Växjö. Vilket lag håller du på, Jörgen Jönsson?
Ja, men jag håller inte på ett lag.
Det är så enkelt.
Jag måste försvara mig med det. Nej, men jag har jättestarka känslor och det var jättekul att se killarna i laget som jag känner.
Mm.
Det var jättekul. Jag bjöd hem ledarna på fredagskvällen för de kom där.
Just det.
Jättekul att sitta och prata igen. Så att jag har starka känslor för Växjö. Men givetvis så är hjärtat någonstans alltid grönvitt.
Ja.
Det är ju himla bra det för Rögle och Färjestad.
Ja, just det. Ja, härligt.
Nej, men jag är såklart starka band till Färjestad också. Liksom.
Mm.
Jag önskar att det går bra för dem. Och skitkul att Rögle går bra nu.
Mm.
Så att, jag ser mig inte som en inbiten ett lag och alla andra inget att ha. Liksom. Utan jag uppskattar hockeyn, jag uppskattar till exempel Malmös insats nu.
Mm.
Alltså ett lag som ingen trodde skulle kunna vara i toppen är plötsligt med och kämpar där uppe. Sådana där grejer, sådana resor tycker jag är häftiga.
Mm.
Det värmer ändå. Sådär. Så att, men de tre lagen som du nämnde, Växjö, Färjestad och Rögle, det är ju ändå starkast.
Alla tre är ganska bra just nu, så du mår ganska bra.
Ja,
som
bra,
som trippelsupporter då.
Exakt. Det är alltid någon som vinner och jag alltid kan vara glad någon kväll.
Liksom. Ja, det är smart.
Ja, det är skitbra.
Du, Färjestad, hur är relationen? Din relation till Färjestad just nu?
Ja, den är väl alltså obefintlig, låter som ett konstigt ord, men det finns ju ingen relation idag. Så, jag är där ibland och tittar på någon träning och kolla på någon match så på kvällen och sådär, men då är man ju en i publiken liksom. Så att jag har ingen kontakt dagligen långt ifrån det med Färjestad. Jag har varit förbi någon dag och druckit kaffe med Peter Jakobsson, men det är väl egentligen det enda som sticker ut så, relationen så.
Tror du att du kommer återvända? Någon dag?
Ja, why not liksom. Det vet jag inte. Idag när vi sitter här så har jag precis sagt att jag letar aktivt jobb utanför hockeyn just nu. Men skulle det dyka upp en chans att jobba i Färjestad så absolut. Skulle jag bli glad och tänka jättemycket på det.
Nu ska vi se. När du var i U15 då måste nästan Penneborn haft U16.
Ja, precis.
Ja. Hur ser du på, alltså Färjestad, vi får ju inte säga annat än att de har gjort en fullkomlig renovering av allting. Mm. Fullkomlig nystart av allting. Mm. Nya personer på, ifall vi jämför när du lämnade klubben så är det nästan, ja det är nytt överallt.
Ja, men det är det.
Hur ser du på nya Färjestad om man säger så?
Ja, nya familjen. För det är ju väldigt många som känner varandra som jobbar där igen. Liksom samma ålder som mig i stort sett allihopa. Ja, alla vet vilka namn vi behöver inte nämna dem. Men...
Du har spelat hockey med i princip alla som är anställda i klubben.
Så kan man ju säga, när jag var aktiv. Precis. Det är positivt. Jag tycker att man väntade kanske något år för länge med att svänga om liksom, riktningen man spelade aktiv hockey på isen. Sen ska man komma ihåg att det tar tid också. Kontrakt är skrivna på lång tid. Man sitter kanske med starka defensiva pjäser snarare än skillade små snabba forwards som man idag styrt om till ganska mycket. Så att omställningen tar tid också. Men det tog lite längre tid än vad det skulle gjort för dem tycker jag som organisation. Och jo, det gjorde också att några år här har varit lite dåliga. Nu vet jag inte själv hur de ser på förra säsongen om det var en framgång eller inte. Alltså själva snacket och liret och sådär blev ju positivt. Det blev ju uppsving. Folk går ju och kollar på hockey igen och alla tycker att det är skitkul att se Färjestad spela på hemmaplan och sådär. Sen åkte de ju ut ganska tidigt i alla fall. Och det drar man lärdom av. Nu igen så spelar de en hockey som är fred. Det är väl rätt ord kanske. Det går hejvilt ibland. Men det händer ju något och det publiken älskar det och man har mycket framgång så att det är en spännande tid med många nya. Penneborn så här långt gör ju, jag har ingen inblick i hur han agerar i laget men resultatmässigt så måste han ju vara jättenöjd tycker jag.
De känns ju som att det har blivit lite mindre svängigt i höst än vad det var förra säsongen. Ja, och det var väl ett måste för att kunna ta något kliv till som lag.
Jo men det tror jag. Jag vet, vi pratade om det när vi satt och scoutade om att det gäller att vara liksom på ytor för ibland så finns det ingen färsta spelare där.
Nej.
Så. Och då kan man straffa dem. Ja. Vilket man gjorde, många lag gjorde i fjol. Ja. Det ser lite bättre ut, ja. Absolut, det tycker jag.
Det var ungefär ett år du gjorde som sportchef då, fördelat på två säsonger. I efterhand, hur ser du tillbaka på det året? Där, som slutade med att du valde själv att kliva av?
Ja, men jag såg ingen återvändo då. Den lärdomen man tar är ju att man har ingenting för att vara snäll. Känner man, när man är chef och känner att något bör förändras så ska man inte vänta. Jag skulle gjort förändringar långt tidigare om jag skulle hamna i den situationen igen. Nu har jag ingen ambition och dröm om att hamna i den stolen igen. Men det kan man väl lugnt säga att saker och ting hade nog blivit bättre om man har gjort förändringar tidigare. Men,
fanns det för många band till folk som du i så fall skulle behöva ha tagit tunga beslut till?
Ja, så kan man väl säga. Jag känner ju alla. Har man varit och gått i den byggnaden alltid så känner man alla som går där. Och det är ju inte så kul att ge tråkiga besked. Så att det gjorde väl att man drog på det lite. Vilket gjorde att min energi dränerades ut. Det var helt dåligt mitt eget fel. Till sist så kände jag bara att nej, det här jobbet är inte det som jag trodde det skulle vara för mig. Just där då. Så att, då kände jag att nu får någon annan ta vid istället.
Har du gett Peter Jakobsson några tips? Några nej. Tänk på det här.
Nej,
akta dig för den här fallgropen.
Nej, men lite, alltså, vi har inte sprungit på varandra så mycket. Nej. Han har inte frågat mig. Jag stöttar han i alla hans beslut i det fallet. Så han kör sitt race.
Han pratades en del om när han klev på jobbet att, och han pratade själv om det, att han hade en familjesituation som med barn som börjar bli gamla som tillät honom att jobba ganska mycket. Och när jag har räknat, dina döttrar var ju inte i den åldern liksom, när du gjorde det. Var det en del i det att sportchefsjobbet är ju långt ifrån något 7-4 jobb liksom. Ja,
nej, men det är ju jobb alltid.
Så ringer vi på kvällarna också.
Ja, men precis. Ja, men det är ju en bra parallell. För är du inte tillgänglig för er så får man skit för det. Inte av dig och er lokalt kanske, men regionalt definitivt. Då blir man ju sågad. Vad fan jobbar han inte liksom?
Mm.
Är du inte tillgänglig för agenterna så säger de samma. Är du inte tillgänglig för spelaren så säger de samma. Så att telefonen, jag brukar stänga av den alltid på nätterna. Men när man är sportchef så var det omöjligt.
Mm.
Jag kunde ringa 3 på morgonen från Nordamerika och så skulle man helst svara då. För att
det var då den agenten kunde prata.
Exakt. Mm. Så att det är ett annat jobb och utan att veta någonting hur lönesituationen är idag så tycker jag att man kan lätt säga att sportchefen borde ha det dubbla av vad tränaren har och han borde tjäna minst lika bra som snudd på den bäst betalda spelaren kan jag tycka.
Sett till ansvar och sett till arbetsbörda.
Arbetsbörda, ja precis. Situationen att han frontar egentligen allt liksom.
Mm.
Han frontar allt det dåliga.
Mm.
Allt det bra tar tränaren hand om.
Mm. Ja, lite
stort,
så.
Så är det så.
Det är presentation av nyförvärv. Det är väl ungefär då sportchefen får sitta och bara vara glad när ett nyförvärv sitter och ingen vet.
Ja, precis. Och så är han glad så länge som han bara har en neutral syn på den här spelaren. Fansen kan tycka direkt att vad fan har han värvat honom för. Media kan tycka att vad bra att han är där. Liksom. Ja, man blir alltid ifrågasatt.
Vi ska göra så här. Först och främst ett stort tack till alla er som hörde av er och gillade förra avsnittet med Thomas Johansson. Och vi får ju säga grattis till Thomas som ju tack vare det fick ett jobb här och blev GM för Leksand. Spännande ska det bli. Han fick sitta och berätta om hur han skulle vilja bygga upp en klubb för han fick chansen igen. Så nu är det upp till bevis då uppe i Leksand för honom. Ni uppmärksamma lyssnade hörde kanske då till och med i podden rätt svar på frågan från Christer på Iga Maxi. För det var ju Finland som Thomas Johansson gjorde en kort utflykt till under sin karriär. Närmast rätt tidpunkt på första målet i FPK Växjö var Ulf Reiman. Så stort grattis till dig. Skicka din adress till hockey@vf.se så kommer ett presentkort värt hela 1000 kronor från Maxi på Bergvik på Boston. Nu får ni andra spetsa öronen för er chans att vinna samma pris.
Hej, Christer med personal här. Vi på MaxiCasa älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Jörgen Jönsson, en av Färjestads största spelare genom tiderna. Hur många säsonger gjorde han i FBK? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Där fick ni något att klura på. Skicka rätt svar samt tidpunkt för första målet i matchen mellan Djurgården och Färjestad den 1 december. Alltså om en halv vecka till hockey@vf.se för er chans att vinna det där presentkortet på Maxi Bergvik. 1000 spänn, för där kan ni till exempel köpa 200 dubbeldime. Så vad ska vi säga, 200 dubbeldime är lika med 20 hål i tänderna eller något sånt.
Typ så. 200 dubbeldime är också 20 timmar på löpbandet.
Det är så, ja. Du jobbar ju en del med radio, så nu ska jag göra en radioövergång.
Ja.
Ja, en annan chokladbit förutom dime är ju Cloetta Center. Så då är det givetvis centerspel vi ska prata om nu.
Snyggt.
Den satt, va?
Ja, den funkar.
Mm, härligt. Du, det jag ställde som ingångsfråga i hela podden. Är center hockeyns svåraste position?
Nej, jag tycker inte man ska säga att någon är svårare än någon annan. Jag tycker det finns svårigheter i allt. Men det är ju en av de, för mig, mest stimulerande positionerna i alla fall.
Lirade Absolut. Du alltid center som ung? Liksom var det? Nej.
Nej, jag skakade huvudet.
Precis.
Nej, jag gjorde inte. Ja, för det var alldeles supertydligt för mig att... Jag var ytterforward och var offensiv och gjorde relativt mycket mål. Jag var inte bäst i laget när jag var ung, men jag var toppskikt och gjorde mycket mål och sådär. Men ju äldre jag blev aldrig snabbare.
Nej.
Jag tränade, jag blev aldrig snabbare. Liksom. Jag är fortfarande en ganska långsam hockeyspelare relativt sett de andra killarna. Det var så himla kul. Vi hade alltid tävlingar på hockeygymnasiet. Så skulle man stå på mållinjen, köra till blå. Två stycken. Snabbast fick gå och duscha. långsammast fick ställa sig i kön igen liksom. Jag var typ sist varje gång, varje morgon, så jag fick alltid sprinta extra. Bra träning, men snabbare blev jag inte.
Extra,
så kom
extra träningen som gjorde det till den du blev kanske?
Nej, men det blev aldrig något ju. Det blev inte snabbare. Nej, det var det som var så tråkigt. Jag förlorade. Men någon kom ju på att du kommer inte vara tillräckligt snabb för högsta nivån liksom, med Rögle och sådär. Så då tyckte de att du är ganska smart, så du får spela center. Och bara klicka till direkt liksom. Skitkul och jättespännande. Och jag kunde gnugga på där inne i mitten och vara del i både anfall och i försvar. Så att det small till rejält när man blev 18-19 där någonstans.
Men sen, och alltså i klubbkarriären därefter så var det väl bara center. Mm. Men visst gjorde du en hel del ytterforward ändå i Tre Kronor? I lite OS och sånt?
När
det var lite bra konkurrens på centersidan där.
Ja, det var ganska tuff konkurrens där. Och då fick man ju vara glad att man fick vara med.
Ja.
Så då spelade jag gärna ytterforward.
Och boxplay och lite sådana roller.
Jo, nej men absolut. Långt ifrån längst fram i lagen kan man ju säga i sådana OS-turneringar till exempel eller sådär. Men nej men alltså jag blev nog aldrig snabbare. Man blev snabbare i takt med att man var starkare, men jag kunde aldrig hitta den här utväxlingen. Så att ville de ha mig som ytterforward så gällde det för mig att anpassa spelet efter och inte stå stilla så mycket. Det var ju alltid ett mantra jag hade för mig själv liksom. Rör på fötterna. Ställer man sig stilla är man ju uppkäkad.
Ja. Vad skulle du säga är centerpositionens största utmaningar? Vad är de viktigaste uppgifterna?
Ja, men med tiden så blir det så här att den viktigaste uppgiften är att se till att man spelar försvarsspel. Mm. Ja. Du är ju ett nav, du är ju kittet mellan försvar och anfall. Du förväntas delta i uppbyggnaden av spelet. Du förväntas delta i avslutena mot mål på ett eller annat sätt genom att passa eller liksom så, göra målet själv. Men vem som helst kan ju anfalla. Du har ju två ytterforwards vars uppgift är att anfalla egentligen bara.
Mm. Mm.
Så att då blir ju din roll där på något sätt stötta backarna så att inte man är inne på baklängesmål. För det är svårt att reparera. Mm.
Jag vet, det du pratar om, det här med att röra på fötterna och så. En sak jag hörde om en center som nu här i helgen gjorde sitt första mål i AHL och var i Färjestad i fjol, Rasmus Asplund. Mm. Vet jag, någon pratade om att hans absoluta styrka som hockeyspelare är att han är precis alltid spelbar. Mm. Alltid. Är det, hur stor del av centerspelet finns i det?
Ja, nej men det är ju så. Ska du vara ett kit, ska du vara ett nav så måste du se till att vara på ytor. När motståndaren har pucken måste du vara i en yta där du kan spela ett försvarsspel. Mm. Men så fort ditt lag ens tangerar vid att komma åt pucken så måste du också ha möjligheten att byta åkriktning, att göra det spelbar. För att du ska ju ha pucken, du måste vilja ha pucken.
Mm.
Det går inte att ligga kvar där och tycka att yes, nu släppte mitt in något mål. Då blir du bara en defensiv center.
Mm.
Det tycker jag är tråkigt. De som gör det är all heder åt dem. Det är inte det jag menar. Men för mig så vill man... Jag lägger stor vikt vid att spela bra defensiv. Men direkt när vi kan anfalla så vill man ju... Man vill ju vara i anfall. Så man vill ju anfalla. Så då är det som Rasmus Asplund. Mm. Det gäller Tommy Tusan att se till att vara spelbar inom knäppet av en sekund. Liksom.
Hur svårt är det?
Det är svårt.
Mm.
Det är alltid en balans mellan hur nära motståndaren jag ligger. Ligger för nära och vi vinner pucken, då hinner han ju vara i vägen för min passning.
Mm.
Ligger för långt ifrån så riskerar man ju att han får pucken. Så det är jättesvårt. Center är, det är en svår uppgift.
Det är svåraste positionen. Vi kommer ju fram till det.
Nej, men alltså, jag skulle aldrig vilja vara målvakt för det är svårt. Okay.
Ja.
Jag skulle inte vilja vara back. Mm. Det är jävligt svårt.
Mm.
Ytterforward med risk för att bli halshuggen är lite lättare. Men där har du istället ett krav att leverera.
Mm.
Eller täck skott. Så att det är också svårt.
Mm.
Men visst, det är svårt. Hockey är en svår sport.
Mm. Avbytare enklast.
Skitenkelt. Heja på bara.
Ja, exakt.
Ja.
Alltså man pratar ju ofta om det här med en stark centersida, och under alla dina färgesta år där så var det ju ofta det man pratade om som er styrka. Jag menar, det var du var här i alla år, Mattias Johansson var väl typ alltid här han också. Ni hade några guldår när ni även hade en Ulf Söderström och Anders Bastiansen och så här. Hur viktigt är det för ett lags succé att ha den här, det så gärna pratas om, eller är det lite överskattat?
Absolut inte. Nej. Nej, igen är vi ju där. Man måste ha en bra målvakt för att kunna vinna. Man måste ha en exceptionellt duktig back som kan spela 25, kanske måste spela 30 minuter någon match för att kunna vinna. Men jag säger igen, man kan inte vinna om inte man har bra centra.
Och det räcker inte med en?
Nej, oftast inte. Nej. Det är tufft jobb att spela center. Tufft är att du måste orka driva allra längst ner från ditt eget hörn, allra hela vägen upp till anfallsmålet, och sen så när vi blir av med pucken så är det du som ändå ska allra längst ner i hörnet igen liksom. Du åker klart mest av alla.
Sätter man ett chip på en hockeyspelare så är det så det blir, att centern har mest.
Jag tror att ytterforwards åker kanske lång väg, men centern åker liksom den här från hörn ända ner från sarg till sarg. Ytterforwards åker från, om man nu raljerar lite, från blå och i vår egen försvarszon från blå till sarg. Sen åker de många meter också, men den tunga åkningen är ju den här där man riskerar att stå och buffa i ett hörn, vinner pucken, ska starta från noll, och så ska du hela vägen upp liksom. Det är jobbigt att accelerera varje gång.
Om en ung tjej kom fram till dig och sa jag vill bli center när jag blir stor, vad skulle du ge henne för något tips att träna på?
Ja, men jag skulle allt.
Ja, det ser.
Nej, men du behöver ju ha, alltså jobba med den här känslan att hur kan jag vara med i bägge delar av spelet. Det tycker jag. Men då blir det roligast. Du kan vara defensiv center. Då lägger du stolthet vid att se till att det inte blir ett enda baklängesmål.
Men då får du aldrig spela powerplay.
Då anfaller du inte så mycket. Du får inte spela powerplay. Du får ingen uppmärksamhet på det sättet. Så.
Sämre betalt.
Sämre betalt, absolut. Ja, så är det. Det är en cynisk värld i elitidrotten. Den som syns mest och på så sätt är viktigast. Zlatan, han kan ta mycket mer betalt än vad en yttermittfältare kan göra. För han gör målen och så. Samma är det i hockeyn. Den som gör mest offensivt, han får oftast bäst betalt. Då kan man lätt säga att täcka skott kan vem som helst göra. Det är väl så klubbarna resonerar kring.
Ja, men exakt. Det är lättare att hitta en ny person som kan täcka skott än en ny person som kan göra mål.
Ja, precis så. Så är det. Framför skridskoteknik också. Hitta ett sätt att
Det känns som att det är nästan det mest generella i hockeyn idag. Att det blir svårare och svårare för dåliga skridskoåkare att klara sig.
Ja.
Det är Elias Pettersson.
Ja, men alltså, han var inte dålig så. Det var bara att han hade en väldigt han hade egen stil på den straffläggningen i alla fall. Sen så tränade han hårt under ett helt år i gymmet och blev starkare och bättre på allt.
Jag gav dig en liten uppgift inför att komma hit. Bad dig att fundera ut några centrar i SHL som du verkligen gillar. Behöver inte vara de bästa.
Nej.
Men några du verkligen gillar, har du kommit
på? Sa du SHL, verkligen?
Nej, du kan ta, det behöver inte vara SHL. Det kan vara precis var som helst.
Ja, vad bra.
Vad har du någon namn?
Nej, men det har jag väl. Jag tänker liksom, det blir Sid the Kid. Sidney Crosby, Nordamerika. Gör allt. Spelar överallt egentligen. Behöver inte spela så mycket boxplay, men det är mer för att strukturen i Nordamerika bygger på att han behöver inte täcka skott i boxplay. Det får någon annan göra. Det är lättare att byta ut de andra.
Det är för farligt.
Ja, lite grann så. Du riskerar så himla mycket att bryta fotknölen eller få sprickor i fötter och så vidare. En sån kille som totalt dominerar isen genom att vara i mitten och vara passningsläggare och vara avslutare och se till att laget inte släpper in mål i viktiga läge i slutet på match. Det är häftigt. Mats Sundin, svensk. Kärnkraftverk, verkligen. Inte lika teknisk och smidig på det sättet. Han var mer power på något vis liksom. Men han tog dominerade i Tre Kronor. Han
tokdominerat Toronto i många år bara genom att ha ett stort jävla hjärta och såklart duktig hockeyspelare. Mm. Men en som jag var nära i fjol är ändå Robert Rosén som jag kan tycka ta fram.
Där har du en som absolut inte har skridskoåkning som sin styrka.
Men det är därför jag tycker det är lite spännande sådär. Han är ju med svenska måttmätt också ganska långsam. Mm. Och hade inte han haft smartness så hade han inte spelat på den här nivån. För han hade inte hunnit med helt enkelt. Han klarar sig genom att vara otroligt smart. Han är riktigt vass på att hitta isytor typ Rasmus Asplund. Alltid kunna bli spelbar. Alltid veta när han får pucken. Var ska jag ha pucken nu? Direkt. Mm. För han kan inte åka med den speciellt många gånger. Speciellt många meter. Ibland dyker det upp is och då är han duktig att använda den. Men oftast måste han passa pucken vidare. Som ett shit liksom. Så att han imponerade på mig tycker jag när jag var i Växjö.
Spännande, det är verkligen tre väldigt olika.
Ja, men det är det som är så kul. Det finns ju så många. Men du, jag menar, du kan ju nämna Oskar Sten i Färjestad som har det här otacksamma rollen egentligen i laget just nu, att gnugga och köra och tackla och spela inte alltid center men ofta kliver in när det behövs och, ja. Det finns ju massa typer.
Tagit stora kliv i hösten, killen du.
Jätteduktig, absolut. Det är därför jag nämner hans namn här. Han är vass, han är bara 20 år gammal.
Det är lätt en sån man tänker att oj, blir det någonting av han? Och så tänker man inte på att han var 16 när han började spela i A-laget. Och han fortfarande bara är 20. Ja. Man kan nästan... Har man inte tänkt på det så tror jag många hade kunnat gissa att 23-24 år nu, han har ju varit med några år. Liksom.
Så är det säkert, absolut. Nej, men han är ju en sån som har smartness. Mm. Han använder sig, det lät dumt, jag skulle säga så, han använder sig inte av det, men det gör han ju. Nej, men han har fått en roll i Färjestad där han ska spela fysiskt och vara lite retsticka och visa energi. Och då tvingas man ju ta bort det andra. Mm. Då kan man inte lira, för då får han inte vara med just nu.
Just det.
Så då måste han göra det andra och han gör det förträffligt. Men de stunder där den här kedjan framförallt med Rydahl och Zetterlund och han hittar spel, då ser man ju att han är en lirare också. Mm. Mm. Och han gör snygga mål och de värsta passningarna. Så att, jag menar, de har allt i sig, de här grabbarna också. Så att du kan vara en smart center men inte alltid behöver använda det, men det finns många olika typer. Det är det så häftigt.
Mm, precis. Du, podden börjar närma sig sitt slut och då är det dags att tävla.
Oj, spännande.
Mm. Som vanligt 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Den här gången är det en person jag söker. Ja. Så inte ett lag eller något sånt utan en person. Som vanligt, du säger när vilken nivå du känner du vill svara på och så håller du svaret för dig själv så vi drar oss hela vägen ner på 2 poäng till sist.
Kan man fuska då eller?
Ja, det kan du ju. Ditt samvete. Men,
jag måste vinna
ju. Ja, precis. Ja, exakt. Jag ska även kanske komma med ett litet ursäkt i efterhand för jag har förstått att senaste avsnittets Lokorauma var nog den svåraste någonsin. Så Thomas Johansson plockade på 2 poäng.
Han har ändå varit där.
Han har ju varit där, ja, men precis. Vi kör nu. 10 poäng. Effekten av drog och akademiskt fäste kan leda dig långt. Och långt nådde även målkungen jag söker.
Nej, det är ju tokbelangt ju.
8 poäng. Blev till sist svensk mästare. En efterlängtad seger för spelaren som innan dess förlorat 2 SM-finaler, 3 VM-finaler och 1 JVM-final. Men trots förlusterna höll han alltid huvudet högt under karriären.
Nej.
6 poäng. Ena brorsan är en kopia och har 40 år ung, inga planer på att sluta. Andra trivdes bäst mellan stolparna. Men alla 3 bröderna nådde elitnivå, precis som kusinen i Mora.
Det här är inte min starka sida. Så att...
Ena brorsan är en kopia och har 40 år ung, inga planer på att sluta. Andra brorsan trivdes bäst mellan stolparna. Men alla 3 bröderna nådde elitnivå, precis som kusinen i Mora.
Det är många lyssnare som kan det här nu. Alltså. Men jag kan inte.
Nej. 4 poäng. Avslutade säsongen 2009-2010 i Skåre. Men hade innan dess, och nu tar jag citationstecken med fingrarna, varvat ner i Lugano, Malmö och Södertälje när klubben i hans hjärta valde att gå vidare från honom.
Nej,
vi kör tvåan.
Lycka till alla som kan det här.
Fostrad på en ö, vidareutveckla din bollklubb och sen firad stjärna i hockeyns mecka där han var en tredjedel av köttbullerkedjan. Fostrad på en ö, vidareutveckla din bollklubb.
Men jag har ju ett namn på tungan såklart, men jag får inte riktigt ihop det där. Det måste vara fel namn.
Ja, säg namnet så får vi se.
Jag tänker Rickard Wallin.
Ja, nej, det är inte Rickard Wallin. Nej.
Men han är ju inte fostrad på Hammarö.
Nej. Vem har lirat i Färjestad och i Toronto då, mer? I köttbullerkedjan.
Nej, du ser kasp och sånt här.
Jonas Höglund är rätt svar.
Ja, såklart.
Ja. Köttbullerkedjan var ju Höglund Sundin som du pratade om, och Mikael Renberg där i Toronto.
Ja, precis.
Vi ska se. Vi får ta lite ledtrådar här i efterhand. Effekten av drog. Ja, då blir man hög. Ja. Akademiskt fäste. Ja, det är Lund. Där hade du den om du hade klarat lilla gåtan.
Ja, den var ju typ omöjlig.
Ja, men det ska det vara på 10 poäng.
Absolut.
Målkung fick du där också. Sen som sagt, han blev ju svensk mästare. Jag tror det var 06 i Färjestad när han fick. Men han hade ju där innan det då förlorat 2 SM-finaler, 3 VM-finaler och en JVM-final. Så han var nog ganska glad att få en seger där. Mm. Till sist. Höll huvudet högt. Var också en liten blinkning till Högga. Ena brorsan en kopia. Mm. Henrik, de är ju extremt lika varandra i spelsinne och allting. Absolut. Han kör på i Kiel och jag gjorde intervju med honom innan säsongen och absolut inga planer på att lägga av. Andra, Bengt, trivdes mest mellan stolparna. Mm. Alla tre nådde elitnivå, precis som kusinen i Mora. Då. Vem är det? Kan du den?
Nej.
Emil Weimo.
Ja, just det.
En kusin till Höglundarna. Och sen som sagt, avslutade 2009-2010 i Skåre. Gjorde några matcher där och hade innan dess lirat Lugano, Malmö och Södertälje när Färjestad inte längre erbjöd honom något kontrakt här hemma. Och sen hade vi fostrad på nu, det är ju Hammaröare, och så vidareutvecklade Färjestad och Toronto sen.
Ja, men det här är ju svårt.
Ja, det är svårt. Det ska vara svårt.
Kul.
Det är väldigt många duktiga.
Svaret, så bara, ja.
Det är duktiga lyssnare, så man måste lägga det på en hög nivå så att det blir en utmaning för dem om inte annat.
Ja, precis.
Mm. Du, Jörgen Jönsson, jättetack att du ville komma och prata hockey.
Jättekul, tack så mycket.
Du är varmt välkommen tillbaka om vi hittar möjlighet och tid någon annan gång.
Ja, du är fullt uppbokad.
Exakt. Och till er andra, vi hörs om ett par veckor igen, så får vi se vad vi hittar på till den gången. Men till dess, ha det gött. Hej!